fredag mitt i maj. Ett nytt avsnitt av Träningspodden är här. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och som jag förstår det, Lovisa, så är du lite handikappad just nu. Stämmer det?
Oh. Jävla piss.
Vad har hänt?
Alltså, ja, men det är det som är så här. När man får ont någonstans, då vill man ha ramlat och så får man ont och så vet man orsaken. Men i häromdagen så smög det sig på en nackspärr. Och det var typ 2 år sedan jag hade nackspärr senast. Förr i tiden, jag kunde typ ha nackspärr en gång i månaden.
Va?
Och så här, ja, men, och sen liksom tränade jag upp mig. Det blev mycket bättre. Och nu var det typ 2 år sedan senast. Det smög sig på en nackspärr häromdagen. Och sen spred den sig uppåt. Den spred sig neråt. Den har spridit sig diagonalt. Och jag är typ nästan rörlighetsförlamad i min bröstkorg och ryggrad.
Men gud! Vad ont. Ja, så
ovärt. Och så fick jag så här, tänka så här. Ja, vad ska... Häromdagen, då var det så här. Herregud, jag kommer inte komma upp ur sängen imorgon. Jag kommer inte kunna gå och jobba. Och sen så vaknade jag på morgonen och bara, nej, men det går. Så jobbade jag. Det stelnade på. Men sen så tänkte jag, det känns ovärt att lägga en PT-timme, alltså när jag går och tränar själv med PT och sen så känna mig så här så stel.
Ja.
Så då bokade jag av min PT-timme. Som alltså då skulle ha varit i morse. Men igår kväll joggade 1,6 kilometer. Gick jättebra, kändes ingenting. Paddlade en timme med de yngsta kidsen i kanalen. Kändes ingenting. I morse var åh gud, jag kan inte röra mig.
Aj, aj, aj. Det kanske inte var bra att överanstränga sig då när du hade ont.
Ja, men jag vet du vad jag... Ja, men det var ju det. Det gör inte ont när jag rör på mig, men det gör ont när jag är stilla och ska börja röra på mig. Men det är så här klassiskt muskulär nackspärr. Jag tror att jag vet vad det var som triggade det här.
Okej, berätta.
Alltså jag var på Megaformer i förrgår och tyckte att plankorna var rätt tunga. Det är ju mycket glidande plankor. Och jag tyckte så här, jag fick inte till positionen. Jag hade väl antagligen något litet kall från början, någon muskel som var trött. Och så gjorde jag någon knasig position statiskt länge. Och så liksom triggade det igång någonting. Åh. Men det är så här, man vill ju veta varför man har ont. Det är det här vi pratat om med träningsverk. Eller att stuka en fot. Man vill kunna koppla smärtan till en orsak. Den här nackspärren när det bara liksom smyger sig på. Åh, det känns inte lika meningsfullt.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica 25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Nej, jag förstår verkligen. Jag har faktiskt också haft lite ont den här veckan, fast i min axel. Och jag vet varför, för nu var jag hos min naprapat. Och då sa hon till mig att du kan ju inte träna axeln. Och det här blir så himla moment 22 för mig. För att jag förstår inte, för att jag måste träna upp axeln. Men hur ska jag kunna träna upp axeln om jag inte får träna axeln? Hur gör man det liksom? Men problemet blir då att när jag tränar axeln och axeln inte... Den tycker att det är för tungt, den klarar inte det riktigt. Då kopplar nacken på och då blir jag jättestel i nacken. Och så får jag lite tjurnacke, och så fort jag försöker lyfta armen så är det nacken som lyfter armen istället för axeln. Och det blir ju inte så bra. Så att vi är liksom två stycken lite halta personer kan man väl säga.
Ja, men grejen var att jag brukar alltid så här tänka under en vecka. Så brukar jag så här tänka i träningspodden-format.
Ja, du tänker vad du ska prata om, eller vad?
Ja, men jag brukar så här, när jag upplever någonting, så här, skit i här och nu. Jag tänker på, hur ska jag kunna prata om det här i träningspodden? Och då hade jag förberett, innan den här nackspärren kom, då hade jag förberett att jag skulle prata om min upplevda träningsverk i rumpan, som på riktigt är den värsta träningsverken i rumpan jag någonsin haft i hela mitt liv.
Oj.
Men sen så när jag fick ont i rygg och nacka, jag bara, då glömde jag bort den här träningsverken i rumpan. På riktigt, det är 5 dagar sedan jag gjorde passet. Och jag, typ, om jag lyfter rumpan, du vet, när man så här squeezar ihop skinkorna och lyfter upp dem lite, så kan jag fortfarande känna ett litet tryck i rumpmusklerna.
Jäklar, men vad är det du har gjort som har gjort att du har så himla ont i rumpan?
3 övningar. Och jag kan inte säga att det var övning 1, 2 eller 3 separat. Eller om det var kombinationen. Som en kock antar jag tänker så här, någonting sött, någonting salt och någonting syrligt. Eller om det var perfekt belastning. Men övning nummer 1. Gud, nu blir det en lista. Jag älskar listor.
Kul!
Övning nummer 1. Knäböj med skivstång. Hela vägen ner. Och jag har ju blivit enormt rörlig i mitt bottenläge i knäböj. Och sen lämna bottenläget 3, 4, 5 centimeter bara. Och sen ner igen. Och sen upp. 6 repetitioner. 4 set. Hela vägen ner. Lämna bottenläget med 5 sekunder, 5 repetitioner. Nej, 5 centimeter. Ner hela vägen. Och sen upp. Så det var... övning nummer 1. Övning nummer 2. Split squat. Eller om vissa vill kalla det för en Bulgarian split squat. Eller Bulgarian squat. Eller utfall med bakre foten upphöjd.
Den gör ont alltså.
Och jag skojar inte. 18 kilo hantlar, en i varje hand.
Aj, aj, aj. Det är ganska tungt du.
10 repetitioner per ben. 3 set. 2 minuters vila mellan varje ben hela tiden. Så 36 kilo. Jättejobbigt. Och jag kämpade på. Jag gick så pass djupt att jag kunde snudda bakre foten, eller bakre knät i golvet. Bakre foten upphöjd ungefär 15 centimeter. Det tycker jag är lagom på mina korta ben. Distinkt. Ganska kort rörelsebana, men väldigt kontrollerat och ganska så långsamt. Ja. Och övning nummer 3. Raka marklyft, eller snarare draken. Där man får hålla ena handen med stöd, så vi tar bort balansmomentet. Det som är den bakre foten i draken, alltså när man står på ett ben och så fäller man i höften, lyfter upp foten bakåt så att man till slut står som ett T. Ja. Är du med?
Ja, jag kör den här ofta.
Och 24 kilo i den här luftbenshanden.
Ja, det kör jag inte ofta.
Nej, hålla balans med ena handen. En sjukt tung kettlebell i luftbenshanden. Och sen 6, 7 eller 8 repetitioner försökte jag göra per sida. Och det är ju två grejer som är med den här draken. Nummer 1, stödjebenet. Det här benet som man står på. Det är ju så många tjejer som är väldigt rörliga i den knäleden. Så att de gärna, när instruktionen är att du ska stå med rakt ben, då vill man gärna låsa knät lite grann. Men att man ska faktiskt tvärtom försöka ha lite svikt i knät. Så att man inte jobbar med leden, utan att man jobbar med musklerna. Så att man får inte så här bukta eller bågna i knäleden, knävecket, knäskålen. Utan man ska lite vinkel på knäleden. Det är ju nummer 1 för att verkligen kunna träna, komma åt baksidan. Och nummer 2, höften. Det här är ju kämpigt. Väldigt många vill rotera, alltså öppna höften utåt.
Just
men
det.
Man ska ha bäckenet pekar framåt när man står upp och pekar neråt när man är i sitt bottenläge eller sitt lägsta läge. Så att liksom bäckenet hela tiden pekar och jobbar åt samma håll. Man vill gärna rotera ut bäckenet åt sidan. Och det finns ju en variant i yogan där man ska göra det. Men om man vill träna rumpan, då parallella höfter som pekar hela tiden båda åt samma håll. Så det var övning 1, 2, 3. Och på riktigt så hade jag typ träningsvärk en minut efter att passet var klart. Och sen eskalerade det. Men det var ju fantastisk känsla. Men jag vill ju å andra sidan inte träna dagen efter. Det är det här för- och nackdelar med träningsvärk. Det är ju asnice känsla. Men inte jättesugen på att träna dagen efter.
Men nu så ska du få höra någonting. För det första så blev jag väldigt sugen på att göra de där 3 övningarna. Och innan jag säger min grej, så hade du bestämt dig för att det du eftersträvade var just att få träningsvärk i rumpan av de här övningarna. Var det liksom poängen?
Det var rumppumpen jag ville åt.
Ja.
Alltså jag ville ha trycket i rumpan. Jag vill inte ha träningsvärken. Jag är ju antiträningsverk, tyvärr.
Ja, men du vet, jag var på Bionic förra veckan. Det var nog innan vi hade poddat, tror jag. Som jag hade varit på Bionic. Vi hade väl träningsverk förra veckan, om jag minns rätt.
Ja, det hade du.
Ja, och jättemycket, för då hade jag inte varit där på några veckor. Och då är det ju alltid som värst. Alltså när man inte har tränat där på ett tag och går igen, då, alltså det gör så ont. Man får ont precis överallt. Det är verkligen det där, kan inte sitta på toaletten. Jag hatar den känslan, du vet, när man bara säger öm i rumpan när man sätter sig ner och bara det gör så ont. Men i alla fall, då tänkte jag så här, nu ska jag prova ett nytt koncept. Vad händer om jag tränar igen när träningsverken är som värst? För det har jag aldrig provat, för att jag har ju liksom tänkt med Bionic så här, när man får den här hemska grymma träningsverken, då måste det vara så att man ska vänta ut den och innan man kör igen, har jag tänkt. Men nu tänkte jag så här, nu ska jag testa något nytt. Så nu bokade jag en ny tid igen på fredagen. Då hade jag tränat först på tisdagen och nu tränar jag på fredagen. Och det är oftast dagen, inte dagen efter, men 2 dagar efter som man får den absolut värsta träningsverken från Bionic. Så att torsdagen hade jag fruktansvärt ont. Fredagen fortfarande otroligt mycket träningsverk. Tänkte så här, ja det här, jag vet inte om det här är bra. Så jag sa det till dem när jag kom dit, så här, jag har så otroligt mycket träningsverk. Så jag vet inte om det är för tidigt att träna. Och de bara, nej men det kan vara bra. Jag bara, okej, vi provar. Så körde jag på då. Och då var det lite som, för du vet när man har väldigt mycket träningsverk. Och så går man på gymmet till exempel och försöker göra typ den typen av övningar som gör att man får ont när man har träningsverk. Det är ju inte så bekvämt, eller hur?
Nej.
Det är ju en plåga liksom. Man försöker böja, du vet, har man träningsverk i rumpan försöker man göra ett knäböj. Alltså det är ju fruktansvärt, det gör ju ont liksom. Men det var som att de här elgrejerna, att de liksom tog bort värsta smärtan när man gjorde övningarna där man hade träningsverk. Jag kan inte förklara det. Men det kändes inte lika jobbigt som om jag hade gått till gymmet och kört ett pass med den där träningsverken. Utan det var som att, ja, men det här hjälpte lite grann ändå. Och det sjuka är att dagen efter så hade jag mycket mindre träningsverk. Och två dagar efter igen så hade jag typ ingen träningsverk. Så att det hade någon slags, jag vet inte, det var precis motsatt vad jag trodde att jag skulle göra. Jag trodde att jag skulle vila ut träningsverken, men nej, påt igen bara. Kör stenhårt. Exakt. Och träningsverken var i princip borta.
Stånga dagen.
Ja, det var jättebra. Och det här var som en aha-upplevelse för mig. Det var verkligen så här, heureka, oh, yes, jag har kommit på någonting. 47 år gammal har jag kommit på att har man väldigt mycket träningsverk så är det jättebra att träna.
Ja, det är bara att man är så sjukt osugen på
det. Jag vet, det är ju det man är. Men efteråt så tackar man verkligen sig själv att man gjorde det. För att det hjälper så himla mycket. Så att nu ska jag lägga om hela min plan här med Bionic. Nu ska jag försöka köra 2 gånger i veckan istället för 1 gång i veckan. Och ibland inte ens det, för att jag fortfarande har träningsvärk efter den gången jag har kört. Så att det var bra.
Men Jessica, jag har bytt löparprogram.
Mm-hmm. Vad kul. Vad hade du innan? Det var ju ditt milprogram.
Nej, det var ju mitt 4x4-program som jag kämpade på med.
Ja, och sen skulle du ju springa milen.
Och sen så skulle jag springa milen. Då sprang jag ju milen på puls. För att då ville jag testa hur det känns att springa milen på ett exakt pulsslag.
Mm.
Och sen när jag var i Spanien för några veckor sedan, då började jag nosa på ett nytt program som jag själv som coach har gett till några klienter. Men jag har också gjort ett program som jag jobbat mycket med ungdomar som vill konditionsträna. Och jag har ju fått så här bevittna på nära håll hur det är liksom att springa när man är kanske innan tonåren. Låt säga att man är 10-11 år och så vill man börja springa. Alltså det finns ju så många fällor att kliva i. Men också de här tonåringarna som inte riktigt har koll på sin egen intensitet. Alltså att de ofta så går de ju ut för hårt. Och till och med så kan det ju faktiskt, även för någon som har ganska bra kondition, så fixar de inte riktigt att jogga. Att det liksom, de kommer in att de måste gå. Så då har jag gjort ett program som jag sen, efter att ha testat det här på ett ganska så stort gäng, så har jag lagt in det i min träningsapp Maist. För jag tänkte så här att visst, det är ett program som passar för väldigt många, men särskilt för ungdomar som vill konditionsträna. Det ska hända mycket grejer hela tiden. Det ska vara många olika farter. Det ska vara en mental belöning att det blir lättare hela tiden. Alltså att det ska finnas en känsla. Tvärt emot många av oss vuxna, vi har ju program som tyvärr gör att det blir tyngre och tyngre ju längre passet man kommer. Vi behöver liksom träna på ett annat sätt ofta, både mentalt och fysiskt, än vad många ungdomar skulle behöva göra. Men det här är ett program där strukturen alltid är densamma, men innehållet växlar. Så att om man bara har memorerat strukturen så switchar vi innehållet. Och då har jag gjort så på själva strukturen, på alla passen i programmet. Då är det 5 intervaller som är 3 minuter långa. Och det är ju ett ganska mastigt block, 5x3 minuter. Och sen är det 3 intervaller som är 2 minuter långa. Och sen är det 3 intervaller som är 1 minut långa. Alltså 3, 2, 1. Men man blir klar med alla 3 minuter. För några somrar sedan så pratade ju du och jag mycket om intervaller som är 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.
Ja.
Att man liksom hela tiden jobbar sig ner. Och då har jag försökt tänka så här, men inte ange hastigheter. Utan snarare så här, ange hur mycket man ska ta i. Så då tänker jag så här, ja, men hårt eller sitt max. Lugnt, väldigt lugnt, medel och liksom jobba mer med det språkliga än att du ska ha en viss puls eller en viss tempo. Och då kör man, jag, i det första programmet, då är det i en 3-minutare, 15 sekunder max. Åh, man bara kutar på, eller på roddmaskinen, drar hårt som satan.
Aha.
Sen är det 45 sekunder, lugnt. Och då har jag liksom beskrivit det här muntligt för några stycken, så här, att man samlar ihop trupperna. Att man liksom kollar av läget med sitt lilla kapillärgäng. Hur känns hjärtat? Hur känns lungorna? Hur känns musklerna? Och sen är det 2 minuter medelhårt, medelträning. Så 15 hårt, 45 lugnt, 2 minuter medel.
Mm.
Så då blir ju det 3 minuter totalt. Och sen vilar man 1 minut och upprepar så att det blir totalt 5 stycken. Sen är det så nice, för då kommer de här 2 minuterna. Då är det 15 hårt, eller 15 max, 45 lugnt. Och sen är det bara 1 minut medel. Oh, 3 gånger.
Ja.
Och sen kommer 1 minutarna, och det är nu. Det här, det är lite grann som en tillfredsställelse. Om man inte hinner köra hela passet, då kan man hoppa över 2 minutarna. För 1 minutarna, de behöver vara med för den totala upplevelsen. 15 sekunder hårt, 30 sekunder medel, 15 sekunder hårt.
Mm, kul.
3 stycken 1 minutare. Så 5 gånger 3 minuter, 3 gånger 2 minuter och 3 gånger 1 minut. Och det tar ungefär 45 minuter inklusive sin egen uppvärmning. Man kanske vill göra lite rörlighet, man kanske vill jobba lite grann på roddmaskinen eller jogga någon kilometer innan, så att man liksom kommer igång. Men det är ganska bra sätt att få ihop mycket arbetstid, många steg i löparskorna, men framförallt det som många ungdomar tycker är kul, det är att få springa snabbt och sen få göra någonting lugnt och sen trycka på igen. Plus, det är nyttigt för många, det här vi pratat om med allmänhetsintervallerna, att återhämta sig i rörelse. Alltså 45 sekunder lugnt, du får inte gå, men du ska ändå liksom försöka sänka ner pulsen lite grann jämfört med att ha en ståvila eller en gåvila, så att man faktiskt joggar och försöker återhämta sig. Och sen har jag i programmet då alltid 5 gånger 3, 3 gånger 2, 3 gånger 1, men inom de här intervallerna så ändras hela tiden innehållet. Jättekul sätt att konditionsträna på. Man blir snabb. Det händer så mycket hela tiden. Man kan inte bara zooma ut, man måste hålla koll på klockan. Vissa lägger in egna intervaller i en app eller i sin klocka så att det piper. Jag tittar ju på klockan och så kollar pulsen och så ändrar jag hastigheten beroende på vad det är för intervaller. Och det är totalt 6 pass i programmet. Och man kan göra pass 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eller så kör man 1:an flera gånger, 2:an 2 gånger, 3:an 3 gånger, några gånger. Så att man verkligen lär känna formatet. Och man får så bra resultat av det här programmet. Jättekul, jag är supernöjd.
Men tycker du att man ska liksom bestämma på förhand vad de olika temporna innebär, eller ska man bara höfta det som känns som medel eller känns som lågt? Eller?
Ja, jag tror för ungdomar och för ovana motionärer som inte är vana vid att springa såna här typer av, jag kallar det för splittrade eller splittade intervaller, alltså där man ändrar hastigheten inom en intervall, då tror jag att det är rimligt att bara gå på känsla. Men det kan också betyda att man kanske efter en sån här 3 minuter inser att nej, men jag körde för långsamt på den här 2 minuteren som kommer efter 15 plus 45. Och då kan man ju försöka trycka på lite mer på löpbandet, kanske höja 0,5 eller utomhus. Ja, men jag kan nog faktiskt öka stegfrekvensen lite grann. Men är man kanske som du och jag, mer erfarna, då ska man ju försöka standardisera så att det är samma hastighet hela tiden, för det finns ju ändå en prestige i att kunna upprätthålla samma tempo i alla intervallerna. Men jag skulle vilja att det här är ett pass där man jobbar igenom alla pulszoner, att man faktiskt tillbringar några minuter i den högsta, högintensivaste spetsen på en konditionspyramid. En hel del minuter som ligger i det vi kallar för zon 3, tröskel. Men jag skulle vilja ha några riktiga pulstoppar om man tittar på klockan eller en pulsapp efteråt för oss vuxna. Men för ungdomarna så kommer pulsen se väldigt random ut. Det kommer vara, vi kommer inte kunna se ett mönster. De har ofta svårt att hitta liksom rätt tempo för sig själva. Så där behöver man inte vara lika analyserande. Utan för dem handlar det mycket mer om att genomföra ett pass. Tycka att det är kul att det händer mycket. Och det som ofta är roligt med den här typen av intervaller, det är att man kan göra det som förälder med sin tonåring. På varsin roddmaskin eller på löpbandet eller på en löparbana, att man faktiskt man har samma intervaller men att man kan rodda i dem själv. Och då behöver ju inte ens den ena personen ha en klocka, utan då ropar den andra personen liksom, nu ska vi öka, nu ska vi sänka. Och det tycker jag också är så fint, att man kan konditionsträna tillsammans fast på sina egna villkor. Men man behöver ju tänka i förväg att det är ganska många minuter som man ska genomföra, så att man inte bränner ut sig på den första. För det är ju så att klassisk tonårs grej, att man går ut alldeles för hårt. Och det är oftast då det inte så trevligt att konditionsträna. Och det är därför jag är så här lite känslig med till exempel konditionsträning på skolidrotten. Alltså att många går ut alldeles för hårt när man ska jogga en slinga med skolan.
Ja.
Och sen så måste de gå. Jämfört med de som kanske är lite mer vana. Vissa fotbollsspelare som kanske ändå har jogg med laget en gång i veckan. Eller de som är vana med att springa med sina föräldrar, som kanske förstått så här att det är ingen idé att rusa iväg första 400 meterna. Så det är lite grann det också, att liksom professionalisera sin löpträning. Och det är därför jag är så himla på med det här med att ha ett program. Att faktiskt det finns någon som har gjort ett program med en tanke bakom. Det finns ett färdigt system. Det är en viss typ av analys. Och att man hela tiden vet så här, men det är ingen idé att jag stressar igenom det här första passet, för att programmet är så pass långt, så att när alla program eller alla passen i programmet är klara, det är då vi liksom gör utvärderingen, än att ett pass måste vara det perfekta passet. Långt svar på kort fråga.
Och då tänker du en gång i veckan ska man göra de här intervallerna, eller?
Ja, för jag har precis som du lite grann en av mina hjärtefrågor. Det är ju de ungdomar. Det är så roligt att jag pratar om ungdomar, men det är ändå ett program som jag själv älskar att följa. Men de ungdomar som kanske har en idrott som man tränar en eller två gånger i veckan, men man vill komma igång och träna själv. Och det är ju ofta nu, typ den här månaden, som det kanske blir lite lättare för de ungdomarna som faktiskt vill ut och jogga, sätta på musik, spellista och sticka iväg. En kompis med mig, hon berättade för mig, alltså Lisa, jag blev så förvånad häromdagen. Kom hem från jobbet, var ingen hemma. Och sen efter en halvtimme så kommer typ en 16-årig dotter hem. Och då har hon varit ute och joggat själv. Och mamma bara, vänta nu, vad hände här? Det var liksom, då hade hon fått feeling, lite grann som jag tänkte för några vintrar sedan när dina två söner själva stack iväg och åkte längdskidor.
Ja. Så sjukt, så här, man fattar ingenting. Ja. Och de var ute hur länge som helst.
Men det, så här, det kan komma lite så där out of the blue. Och då vill man ju som förälder så här, man vill ju fira och jubla. Men man vill samtidigt inte lägga någon press på att det måste ske igen. Så man får ju liksom ha lite fingertoppkänsla där. Men vad var frågan? Jo, så då tänker jag så att om man har en idrott som man går på en eller två gånger i veckan, och sen så vill man ha 3 pass i veckan, då tycker jag att det är bättre att köra ett sånt här program parallellt istället för att bara sticka ut och jogga. Att det faktiskt liksom händer lite mer. Men sen det jag skulle säga då, en av mina hjärtefrågor, det är ju alla de här tonåringarna som inte är engagerade i föreningsidrott. Som kanske är uppvuxna med att följa med en förälder till gymmet och träna, eller att man tränar hemma med föräldrarnas hantlar. Man kanske har varit i föreningsidrott men lämnat verksamheten för att man inte har trivs eller att man inte vill vara med på de premisserna för att det blir för mycket elitsatsning, för många träningspass i veckan, att det blir utgallring, att bara vissa kallas till, vissa, till matcherna och så vidare. Och att de får en tidigare entré och ingång till det som för oss vuxna är vår egen träning, där vi måste ta 100% eget ansvar, där det inte finns bokade träningspass med ett lag. Att de barnen och tonåringarna och unga vuxna ska känna att deras träning på många sätt är lika professionell som om de hade varit med i en föreningsaktivitet där det finns en vuxen som tar ansvar för träningsinnehållet. Det är lite det som jag är väldigt mån om, och särskilt de här 16-17-åriga tjejerna och killarna som faller ur föreningsidrotten, och där vi vet att det kan ta 5-6-7 år innan de kommer tillbaka till en meningsfull fritid med fysisk aktivitet, oavsett om de väljer att börja träna på Friskis, Sats eller löpträna själva. Så jag vill ju tajta till, vi kan inte tvinga människor att vara kvar i föreningsidrott, men jag vill tajta till spannet mellan att sluta med föreningsidrott och att ha en meningsfull egen fysisk aktivitet som är lika viktig som de vuxnas motionärssatsningar. Där tror jag att vi har jättemycket att vinna på, både på folkhälsa, den stora populationen, ekonomiskt, psykiskt välmående, men också på individnivå, att professionalisera och värdesätta äldre ungdomar och unga vuxnas träning och motionerande. De kommer ju ofta för långt bakom, de faller ur, och det drabbar både individen och familjen att de unga vuxna eller äldre tonåringarna inte upplever meningsfullhet längre i sitt fysiska aktivitet, oavsett inriktning.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Det är väldigt klokt, tycker jag. Jag var förresten på Eldsjälsgalan igår. Mm. Och det är ju fint att den finns, tycker jag. För att det ska ju premieras och det görs ju för sällan. Att man verkligen lyfter fram eldsjälarna, de som jobbar ideellt i föreningslivet. För de sliter ju som bara den, och utan dem så har vi inget föreningsliv. För det finns ju inte pengar att betala folk att hålla på med det. Så det
var
väldigt kul.
Berätta om Eldsjälsgalan. Jag har ju aldrig varit bjuden. Och det är säkert flera stycken som inte ens vet vad det är för någonting.
Alltså det är ingen jättestor gala, skulle jag säga. Det är ju inte liksom idrottsgalan, om man säger så. Men det är Folkspel som anordnar den här galan. Och Folkspel, allt deras överskott går tillbaka till föreningar då. Vilket ju är väldigt fint. Och då har de börjat med den här galan, den har funnits i några år nu, där de lyfter fram eldsjälar runt om i landet som då blir nominerade av sina föreningar eller av andra. Och så är det en jury då som väljer ut vinnarna i, jag tror att det var 3 olika kategorier. Och bland annat så var det en tjej som jag tycker är jättecool som heter Petra Jakob som fick pris igår. Och hon blev också årets eldsjäl, den stora, om man säger. För att sen av de här 3 vinnarna så väljer man ut en som blir årets eldsjäl. Och det vann hon. Och hon är aktiv i Södertälje där hon har startat en idrottsförening för att plocka upp barn och ungdomar så att de inte ska hamna i trubbel. Alltså hon ägnar sig väldigt mycket åt ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden då, som delar av Södertälje är. Och erbjuder idrott och hjälper dem in i ett föreningsliv och att hitta en glädje i att röra på sig och sådär. Och de gör ju ett jätte jobb i Södertälje, verkligen. Och hon är en väldigt sprudlande, energisk person. Så att det, hon tycker jag är häftig, riktigt, riktigt häftig. Jag kände till hennes jobb lite grann innan, så att det var väldigt kul att hon fick pris. Så då satt vi där, firade eldsjälarna som hyllades och ja, det var väl det. Det var trevligt. Galer är inte min favorit egentligen, för jag tycker inte att det är så kul att gå på galer. Men det är ju väldigt fint att få hylla dem som hyllas ska. En annan som fick pris, det var ju Ebba Årsjö. Du känner till Ebba Årsjö, va?
Paraidrottaren.
Ja, precis. Paraidrottaren. Hon är ju superbra i utförsåkning. Jag vet inte hur många guld hon tog senaste Paralympics. Och hon radar upp VM-guld på rad. Liksom. Hon måste ha så mycket medaljer hemma så det är inte klokt. Men det var också jättefint för hon fick ett specialpris och hennes historia berättades då. Hon har ju något. Jag vet inte exakt vad det heter, men det är någon slags, det är någonting med hennes ben, hennes ena ben, att blodet cirkulerar inte som det ska. Och hon har jättemycket så här tunna blodkärlsvullnader, benet blir blått. Ont har hon ju såklart givetvis i det här benet och hon kan inte bygga muskler i benet och så. Och benet ser ju liksom annorlunda ut helt enkelt. Alltså det är blått och lite knöligt och ja, så. Och hon berättade hur hon hade skämts över det här när hon var barn och att hon liksom ville ge upp och hon trodde aldrig att hon skulle våga visa sitt ben för någon och att hon då har lyckats vända det här genom föreningslivet och idrotten, att hon hittade en plats någonstans. Och att idag så är hon där att hon till och med vågar visa sitt ben och att hon är stolt över sig själv och som hon ser ut och inte skäms för det längre. Liksom. Men det var väldigt fint faktiskt. Jag blev nästan lite rörd, för Ebba blev också så otroligt rörd när hon fick ta emot det här priset. För det var som att det slog henne så här hur långt hon har kommit. Från att hon var den där lilla tjejen som nästan ville ge upp.
Det är ju faktiskt ett följtips på Instagram. Kan jag tipsa om.
Följer du Ebba? Alltså,
ja, och jag tycker att... jag följer henne för att hon är så jäkla snygg.
Ja, men hon är verkligen det.
Jag säger det rakt ut. Men sen så kan jag... Alltså, då ligger jag här med min nackspärr i sängen. Eller någon annan gång så här. Alltså, du vet, när man har sina issues, hang-ups. Man gräver ner sig i sina egna pyttesmå problem. Som man typ gör till stora, svarta, håriga spindlar som bara tar över ens eget liv. Och så kan jag så här, okej, nu går jag in och kollar lite grann på Ebba. Och så bara känner jag så här, väl Lovisa, skärp dig för fan. Du kan inte klaga på att du har ont i tummen. Alltså efter min skidolycka. Du kan inte klaga på att det har ont i tummen. Alltså om Ebba kör på sitt race. Alltså Lovisa, släpp det. Det är ju liksom, det är mycket av det som jag kan tycka. Precis som Aron Andersson heter han av efternamn. Som Aron som besteg Kebnekaise i rullstol. Eller som alltså, kör Vasaloppet i sitt ski. Alltså det är bara... Lovisa, skärp dig. Man tycker att man har så himla stora problem. Då kan jag titta på alla de här fantastiska paraidrottarna och tänka så här, ja, Lovisa, gå till gymmet. Lovisa, ut och spring. Ja. Lovisa, Hammarbybacken står där. Det är bara att ta dig upp.
Ja, men verkligen. Hon är faktiskt riktigt, riktigt cool, Ebba. Jag blev så imponerad också under Paralympics av henne, för att hon körde ju, jag tror att hon kör alla grenar, alla slalomgrenar. Det är ju ganska mycket tävlingar då under ett mästerskap. Och hon hade ju halvvägs, tror jag det var, så hade hon så ont i sitt ben så att man hörde i intervjuer att hon, alltså hon led verkligen. Hon hade så ont, så ont, så ont, så ont, och hon genomför ändå det här mästerskapet. Det är en riktig vinnarskalle, den där tjejen.
Ja. Så det var kul. Hur går det för dig, Jessica, med din löpning? Om jag håller på med 3 minuters, 2 minuters och 1 minuters intervaller. Du kom ju igång när du var bortrest på jobb.
Ja, men jag känner att jag har lite sug efter löpning faktiskt. Nu har jag haft väldigt dåligt med tid här i maj. Maj har varit en sjuk månad för mig. Alltså jag är så stressad så att jag vet inte vad jag heter nästan. Det, jag har verkligen minutschema varje dag. Det är jättejobbigt. Jättejobbigt. Som vi pratade om, tror jag det var förra veckan, att saker som egentligen är roliga känns inte roliga. Det känns bara som ett måste. Och det känns som att jag dubbel- och trippelbokar allting hela tiden. Så att det är... det är lite pestigt sådär. Och träningen har ju blivit därefter. Så jag är glad att jag lyckades trycka in Bionic. Det går ju ganska fort på Bionic. Man håller ju bara på 20 minuter. Så att, det var bra att jag lyckades få in 2 sådana pass. Men jag har också som sagt känt sug efter löpning. Och dels efter basketträningen som jag var på i torsdags förra veckan. Då var vi ganska få, så vi körde bara på en korg. Då springer man ju inte så mycket, utan det blir väldigt korta löpsträckor hela tiden. Så skulle vi avsluta med att skjuta straffkast, och så om vi alla sköt 10 straffar, om man satte mindre än 7, så skulle vi lägga ihop det efteråt, alla missade då som var mindre än 7, och så skulle vi springa så många längder. Ja, men så var vi ganska...
Vänta, säg igen.
Ja.
Det här tyckte jag var kul. Det här vill jag härma. Säg en gång till.
Nej, men alltså, straffkast ska man ju egentligen... 70% är ju okej, kan jag tycka. Men man ska inte ha mindre än 70% på straffkast. För att du får stå helt ostört och skjuta ett skott som du har skjutit 1 miljon gånger om du är basketspelare. Så att där ska man ha minst 70%. Så är det ju en grej att skjuta när man är trött och när man är utvilad och sådär. Det är ju helt olika saker. Men då så kör man till exempel så att man ska skjuta 10 straffar var, och då ska man sätta minst 7. Och sätter man mindre än 7 så får man springa en längd för varje miss. Men då får hela laget springa. Och det här är ju ett sätt också att göra det till en matchsituation. Att man blir lite pressad. Att man känner ändå så här, jag måste sätta. För om jag missar 4 straffar som jag inte får missa. Säg att jag sätter så här bara 3 av 10, då är det 4 längder för hela laget. Det är klart att man känner lite press.
Och,
och den situationen vill man ju uppnå. Man vill ju att det ska vara press. Så att vi kör ofta det där att man avslutar med, när vi hade en tränare, då fick vi ställa upp oss på längst ner på baslinjen, och sen bara pekade han på någon som skulle skjuta ett straffkast. Och om den lyckades sätta straffkastet, då behövde vi inte springa. Då var träningen slut. Men missade den så skulle vi springa fram och tillbaka. Och sen pekade han på någon ny och så skulle den gå och skjuta. Missade den fick vi springa fram och tillbaka. Och då missar fler än man tror det där straffkastet, som egentligen är ett enkelt skott. För att man känner en press. Och det är ju den situationen man vill uppnå så gott det går på träning. Att det är samma pressade situation som det kan vara på en match. Om det står lika i matchen till exempel och man får straffkast sista minuterna, som du såg när du var i Göteborg och tittade när jag missade 2 straffar på slutet och vi förlorade matchen. De situationerna vill man ju kunna hitta på träning. Så det här gjorde vi då. Och så slog vi ihop sen efteråt och fick alla säga hur många missar, alltså under 7 som man hade. Och då var vi ganska duktiga faktiskt. För på hela laget då, jag tror att vi var 7 på träningen, så blev det 4 längder. Så det var inte så farligt. Så då sprang vi 4 längder max. Och så var alla trötta och kom vi i mål. Och så bara kände man sig, men jag hade kunnat springa lite till ändå. Ja, så gjorde vi igen. Så det blev liksom lite intervaller. Och där fick jag ändå, det var inte så mycket löpning. Men jag kände så här, åh, jag är sugen på att springa. Jag vill verkligen ut och springa. Och jag kände att jag var ganska pigg i löpningen. Det kändes som jag hade lite tryck ändå. Så att jag stack ut och sprang häromdagen då i helgen. Tryckte in på en morgon att nu ska jag ut och springa. Kändes jättebra. Sprang först på asfalt, sen sprang jag in i skogen och skulle springa liksom en del av rundan i skogen. Vad gör jag då? Ja, jag kan inte lyfta på fötterna utan jag snubblar på en gren. Ja, men det är ju en klassiker alltså. Ja, och man blir så arg på sig själv. När man faller så hinner man tänka så här, men din idiot, lyft på fötterna, hur svårt kan det vara? Alltså det hann jag verkligen tänka. Men det var också lite pinigt, för mitt emot mig på stigen så kommer en pappa gående med sitt lilla barn. Barnet var kanske 4 och pappan, och de är inte alls långt ifrån mig. Och du vet ju hur pinsamt det är att ramla när någon tittar på.
Det finns ju inget skämmigare. Du vet, man
det är lika pinsamt som att springa in i en lyktstolpe.
Ja, men gud, fy Fabian, vad pinigt. Eller när man går med mobilen och går rätt in i en lyktstolpe. Det är ju väldigt skämmigt. Men i alla fall, så att jag slog mig ju en del. Jag skrapade upp knät och fick skrapsar i händerna, du vet, där jag tog emot mig och så. Och slog höften en del också. Så att jag kände att det här kommer bli ett blåmärke. Och det gör lite ont, du vet, så här, när man får skrubbsår. Så att man får lite tårar i ögonen fast man inte vill. Men du vet, jag hoppade ju upp fort som fan. För att jag tyckte det var så pinigt. Och ville inte att pappan skulle springa fram till mig. Och bara, hur gick det? Och du vet, man ska ligga där och bara, det gör ont. Det känns inget kul. Så jag hoppar upp och så kollar upp på pappan och barnet. Men nej då, pappan, han går med blicken djupt försunken i mobiltelefonen. Han har inte ens märkt att jag har ramlat. Jag bara, ja. Ungen tittade på mig som, vad fan hände? Men pappan, han märkte ingenting. Ingenting. Så jag springer vidare. För att då tänkte jag så här, nu får jag ändå springa på här. Om det var någon som råkade se mig så gjorde det minsann inte ont. Nej då, jag springer vidare. Så sprang vidare och var alldeles lerig på benet och lite blod rann från knät och händerna värkte. Ja, nej, skit i det, jag springer på. Springer vidare på stigen, ganska smal stig. Så kommer en äldre man som går djupt försunken även han i sin mobiltelefon. Du vet, gamnacke, tittar i mobilen, frånvarande, märker ingenting. Jag tänker, han hör väl mig när jag kommer. Han hade inga hörlurar i alla fall. Så kommer springandes. Precis när jag ska passera honom så vinglar han till på den sidan som jag tänkte liksom gå förbi honom på. Så att jag får ju hoppa ut i buskaget och håller på att ramla en gång till, men klarar mig. Och då bara tittar han upp precis som att han har varit ute i yttre rymden en liten stund. Och bara, vad hände? Helt förvånad. Jag bara, herregud, jag höll på att säga några välvalda. Men jag gjorde inte det.
Det här är ju som en sån där, var det inte i Örebro när du sprang zombie run?
Jo, precis.
Det här är som zombie.
Ja, man får väja för hinder på vägen. Människor med sina mobiltelefoner får man väja för på vägen. Det är som att vara med i ett tv-spel. Sen nya Super Mario. Väj för alla mobiltittande människor. Sen händer det ju då att jag håller på att ta livet av en person. För jag springer vidare. Så framför mig på stigen så går en dam med sin hund. Och hon pratar högt och ljudligt i mobiltelefonen och har hörlurar. Jag springer bara i godan ro, springer förbi henne. Och du vet, hon hoppar nästan ända upp till månen. För hon blir så rädd. Och hon börjar liksom springa av rädsla. Så hon börjar springa bredvid mig. Och jag bara, men vad? Jag vet inte om hon trodde att jag skulle hoppa på henne eller vad som hände. Men det var i alla fall en väldigt märklig reaktion. Men hon märkte ju inte heller att jag kom för att hon hade hörlurar och pratade i sin mobiltelefon. Och då började jag tänka så här, men för fan, vad håller vi på med? Vad gör vi? Det finns ju en verklig värld här utanför. Just nu i maj, en väldigt vacker verklig värld. För att det blommar överallt, det är grönt, det doftar gott. Människor ute, jag reagerar på att människor ser så snygga ut nu när solen kommer och alla börjar liksom skina upp och få en helt annan utstrålning. Så man tittar ju på folk hela tiden. Men nej, vi märker inte det. För 98% av oss, vi går med våra ansikten i mobiltelefonerna hela tiden. Så jag tänkte på det sen på min runda. Då såg jag en tjej som var ute och sprang, som inte gick och glodde i sin mobiltelefon eller hade hörlurar och var helt i en annan värld. Alla andra var på något sätt uppslukade av sin skärm som jag såg på hela min löprunda. Vilket är ju sinnessjukt. Och jag började verkligen tänka, vad fan är det vi håller på med? Och så hade jag liksom kvar lite grann av den här känslan när jag sen skulle ta tunnelbanan in till Rålis och spela boll. Sitter på tunnelbanan. Ja, det är ju inte, man möter inte en blick. Jag tror att Tom Cruise hade kunnat kliva in på den tunnelbanevagnen. Och ingen hade märkt det. Ingen hade märkt att han var där. Zlatan hade kunnat stå där. Ingen hade sett honom. Alltså, det är ju sjukt. Det är ju precis som att det skulle kunna, ett grovt brott skulle kunna hända framför ögonen på oss. Och det skulle inte finnas ett enda vittne, även om det stod folk överallt runt omkring. För att alla är uppslukade av något annat. Det är ju sorgligt egentligen.
Ja. Vet du vad jag tänkte om din löpning, Jessica? Du behöver inte ha några intervaller i ditt pass för att det ska hända någonting och att du måste vara på alerten.
Nej, verkligen inte. Det var ju
mänskliga hinder.
Ja. Snabba riktningsförändringar och tempoförändringar. Det var väldigt händelserik löprunda. Och nu sprang jag ju inte så långt. För jag har ju märkt att
jag klar, alltså mina fötter klarar inte det helt enkelt. Och jag vet inte om det kommer att gå att träna upp eller om jag får nöja mig med att jag lufsar runt på mina runder som är mellan 3 och 5 kilometer. Det är lite tråkigt, men jag får väl se det positivt nu som att jag har någon slags löparglädje i alla fall. Och så får jag gå på den ett tag och så får vi se om jag klarar av att öka upp det lite. Jag vill ju gärna kunna springa långt igen. Jag blir avundsjuk. Bara när folk sprang Kungsholmen runt eller Göteborgsvarvet i helgen så bara, såg jag så mycket bilder på Instagram och jag bara kände, jag vill också göra det där. Jag vill också. Jag hade jättegärna sprungit Kungsholmen runt. Skittrevligt lopp ju. Platt är det. Kungsholmen runt har ju sprungit egentligen 100 000 gånger utan att det har varit ett lopp. Utan bara som träning. Och jag var så sugen och så går det inte. Blir inte du sugen när du ser alla loppbilder och folks loppberättelser och så där i sociala medier?
Alltså det är helt fantastiskt. Och jag, nu är jag en centimeter ifrån att anmäla mig till Söder runt som går andra helgen i juni. Som alltså då ett lopp som går runt min egen stadsdel som du. Jag sprungit det 100 000-tals gånger. Och jag har så här, men alltså ska man inte springa den där snabba milen med nummerlapp på min egen träningsrunda?
Det är klart du ska. Det är skitkul.
Men jag kommer att tänka på en sak, Jessica. Mm. Apropå det här med, alltså, jag tänkte på det förra veckan så skulle jag iväg på styrelsemöte och, men då ville jag ändå svänga in på Zinken för att jag hade massa PT-klienter som själva hade bokat in att de skulle köra ett löppass på Zinken, alltså inne på idrottsplatsen och springa runt på löparbana. Det är så härligt att de, trots att inte jag styr upp träningspassen, så gör de det själva numera, de blir mer självgående. Och då ville jag ändå liksom svänga förbi, vinka till dem och kolla att de liksom hade kommit igång och så.
Mm.
Och då kom jag in på Zinken och det är en sånt enormt tryck. Alltså 3 ungdomsfotbollslag som tränar, mina tjejer som sprang intervaller, en löpargrupp som sprang, massa vanliga motionärer som springer ensamma. Och då ser jag ju framför mig så här, wow, det här är ju ett gym. Eller som en träningsarena för löpning på bana. Alltså det blir verkligen min känsla. På samma sätt som att folk går in på ett gym och så är det en träningsarena för styrketräning till exempel. Och jag, liksom de här alla stigarna runt om i landet som används för jogging eller då promenader, det är ju också på sitt sätt en arena för en typ av aktivitet. Och jag har ju gjort som en grej att hälsa på alla som jag möter när jag är. Jag kan inte göra det nere vid liksom Årstaviken. Herregud, man möter en person var tredje meter. Det är klart jag inte kan hälsa på varenda person. Men jag ändå försöker så här titta lite och så här möta blickar. Men om jag är på en stig, typ jag springer en hel del i Kärrtorp, Hällaskåden, liksom utanför stan. Och är det en stig, vi är ute i skogen och jag möter en person, då tittar jag på personen och så hälsar jag. Det är ju inte ofta man får någonting tillbaka. Och
vadå, hälsar tänker, inte folk tillbaka?
Nej, jag tror att folk blir så förvånade över att det är någon som hälsar på dem, så de är inte beredda. Det är ju aldrig så att någon hälsar innan mig när jag hälsar.
Nej, men om någon säger hej så säger man ju hej.
Jag tror att det går så fort. Så de är inte beredda. De blir lite så här paffa. Och sen så hinner det gå några sekunder och då har jag liksom redan kommit vidare. Så det är inte så att de vänder sig om. Hallå, hej, hej! Men alltså, jag kan ju tycka att ju mer folktomt ställe man möts på, desto viktigare är det så här att möta varandra.
Verkligen, verkligen. Och säga hej. För att det kan ju vara lite obehagligt när man är ute i skogen på en stig. Man vill i alla fall få en ögonkontakt med någon och typ nicka även om man inte säger något, tycker jag.
Ja, men alltså om jag är ute och plockar svamp på hösten mitt ute i en öde skog och så möter jag 2 andra som är ute och plockar svamp, då skulle det vara jättekonstigt för mig om jag inte hälsar på dem. Här möts vi i en skog.
Ja. Alltså, ingen annan är där. Alltså, det är ju märkligt.
Ja, jag tycker ju det. Men jag hälsar ju också på min granne på andra sidan hissen. Och Alltså typ om vi möts, alltså klockan är ändå så här 17:15 när vi båda går hemifrån på morgonen. Och jag hälsar ju, herregud, vi liksom möts ju när vi låser dörrarna. Och den här personen bara tittar ner i marken och typ tycker det är sjukt jobbigast som finns att jag hälsar 17:15. Men ytan som vi möts på, det är typ 1,5 kvadratmeter. Men det jag skulle komma till, igår kväll när jag var ute då och paddlade, jag paddlar med den gröna gruppen där vi har gröngölingarna. Det är de yngsta ungdomarna. De kanske paddlar sin första eller andra säsong. Vi är i Långholmskanalen som är ju på många sätt en riktig turistattraktion. Alltså det är så många turister som tar sig ner och vill titta på Långholmen. De vill titta på de här fina träbåtarna som ligger i kanalen. Och sen så mynnar ju kanalen ut antingen ut mot Riddarfjärden eller ut mot Essingen. Liksom så man kan liksom ta sig längs med Långholmen. Och då har jag kanske 10-12 kids som verkligen så här tränar paddling. Det är deras idrott, det är deras aktivitet som de går på. Och sen på måndagar, då möter vi alltid vuxna, jätteduktiga kanotister som paddlar surfski, som är en stabilare kanot som går att surfa med i vågor. Om man vill börja paddla lite snabbare som vuxen, då är det ofta surfski som liksom blir den kanoten som man kör med. Ska man tävla i multisport, då är det ofta surfski. Och de har ändå en träningsgrupp. Och då kan de vara 10, 12, ibland kanske upp mot 15 personer som kommer i sin träning i den här trånga kanalen. Vi kan inte mötas flera personer är bredd, utan jag har ju då lärt mina ungdomar att det är högertrafik som gäller. Men sen så använder ju jag, det här för mig är våran träningsarena, och när det kommer då 10-15 vuxna som paddlar jättesnabbt i kanalen, då säger jag till mina kids, och här i kanalen när vi möter någon som paddlar, då hälsar vi alltid. Och då kommer de hälsa tillbaka, och jag säger det med den här höga klämkäcka rösten. Så jag hälsar jättehögt och mina barn hälsar jättehögt. Och sen så blir det så intressant, för då blir de här vuxna så här påkomna. Shit, jag måste hälsa. Så då märker jag vilka, för de ska ju också då hälsa på de här kidsen, för vi möts här tillsammans en jättefin vårkväll i maj och kan ändå dela den här fantastiska naturupplevelsen. Men då blir det så här, då forcerar jag tvångsmässigt fram att de vuxna måste hälsa på barn som de möter i kanalen. Men det blir ju mycket trevligare, och några börjar ju garva för att jag så här mästrar och fostrar alla att de ska hälsa på varandra när de möts. Men det blir ju också en, så här, en trygghetskänsla, lite säkerhet. Och ja, men sen hade jag en liten kid som välte. Ja, men då fick vi hjälp från den gruppen att liksom lösa problemet. Det kom någon som hade en suppbräda så att hon fick klättra upp på. Och då var det så här fint att vi ändå hade hälsat på varandra allihopa i de här grupperna. Men det sitter ju inte självklart. Alltså det, verkligen, jag skulle nog säga att det är snarare undantag än regel att folk knappt, alltså, svarar när man hälsar. Och den här mobiltelefonskulturen, även inne på gymmet när folk bara sitter och glor i sina mobiler. Jag tycker ju att det är lite trist och det blir lite grått och det blir... Vi delar ju ändå en upplevelse på många sätt tillsammans för att vi råkar vara på den här platsen samtidigt.
Ja, men man missar ju så mycket av livet runt omkring. Alltså, jag tror någonstans så tror jag att vi... Ja, du vet det här som de brukar säga, vad man ångrar mest när man ligger på sin dödsbädd. Då brukar ju folk då, ja, tidigare generationer säga, jag önskar att jag hade varit med min familj. Jag önskar att jag hade jobbat mindre och sådär. Det brukar ju vara den klassiska liksom, som folk ångrar på sin dödsbädd. Jag tror att vår generation, på vår dödsbädd kommer vi att ångra. Jag ångrar att jag glodde ner i min jävla mobiltelefon så mycket. Vad var jag där och gjorde? Vad gav det mig? Hur mycket livskvalitet fick jag ut av det? Alltså, vad missade jag för att jag stirrade ner i den där jävla skärmen? Det kan jag verkligen tänka.
Jag läste någon clickbait-artikel, jag tror att det var i Aftonbladet, som handlade om slöskrollning.
Fan vad jag håller på med det. Och jag blir så arg på mig själv. Och jag kommer ändå inte ur det. Det är så här, jag har gått runt telefonen nu. Det finns ingenting att titta på här. Det finns inga...
Då kan man ta ännu ett nytt varv. Nej, för att se om det har hänt någonting.
Då tar man ett nytt varv. Okej, är det någon sida jag inte har varit inne på som jag brukar gå in på? Nej, det är det inte. Ja, men då börjar vi om. Det kanske har kommit in någon nyhet här på DN. Eller ja, kanske någon har lagt ut en ny bild här på Instagram. Alltså, vad fan är problemet? Men det sjuka är att det är som en drog. Det går liksom inte att inte. Förstår du?
Jag stötte på ett... jag tror att det här kanske var en... KBT-övning för någon. Jag kan inte säga vilket sammanhang för att det är så himla personligt. Men jag tror att det var en KBT-övning där jag stötte på en lapp som någon hade satt upp för sig själv. Där det stod som en påminnelse eller som en liten sån här implementera i vardagen. Då stod det: är det här en aktivitet som jag mår bra av att göra? Frågetecken. Om inte, hur slutar jag?
Okej.
Okay. Alltså, mår jag bra av att sitta och slöskrolla? Ja eller nej? Mår jag bra av det? Ja, men fortsätt då. Men om jag inte mår bättre av det, ja, men gör, att försöka göra någonting annat då. Men det kräver ju en medvetenhet, och det är därför vi kanske hade den här lappen satt uppe, så att man skulle möta den ofta för ögonen visuellt, så att man kan få in den i sitt medvetande när man fastnar i det här slöskrollandet, det som är då ganska icke-meningsfullt för de allra flesta. Jag tror att det är få som känner så här: åh gud vad skönt det var att sitta med mobilen idag så länge. Nej. Gud vad jag lärde mig grejer.
Nej, men det är hemskt. Det tar bara tid av annat också. Det tar tid av annat och man missar så himla mycket. Jag har verkligen gjort det till en regel för mig själv nu. Att till exempel när jag åker kollektivt och sånt, inte sitta och glo i telefonen, utan titta på folk runt omkring. Titta på vad som händer. Alltså, bara följa med lite. Och jag lyssnade på en av mina favoritpoddar häromdagen, Stormens utveckling. Då pratade de om... det här med mobilanvändningen har gjort att vi, och slöskrollen, de pratar om just det faktiskt. Det har gjort att vi har slutat dagdrömma. Alltså vi går inte längre runt och dagdrömmer. Man går inte runt och fantiserar saker, tänker och saker, bygger scenarior, bearbetar saker omedvetet och sådär. Vi gör inte längre det, för att våra hjärnor är alltid uppsatta, eller upptagna med den där snabba sockerkicken som man får genom att slöskrolla. Och nu är det ju inte ens längre någon kick. Nu är vi ju alla sådana jävla narkomaner, så vi får inte ens en kick av det. Utan det är ju bara så här, vi måste ha det. Måste ha det. Man blir rastlös annars. Och kan inte sitta still och vet inte vad man ska göra av sig om man inte sitter och slöskrollar. Men de sa det att det är jätteviktigt för våra hjärnor och för vår utveckling och hjärnans utveckling att vi dagdrömmer. Och det där har vi ju helt tappat bort. Så att jag har bestämt mig för att försöka ändå så här, när jag kommer på mig själv, att försöka lägga bort mobilen. Och vid tillfällen när man kan göra det, till exempel om man är ute och promenerar, behöver man inte gå och stirra i mobilen. Man behöver inte alltid ha på ljud, utan man kan faktiskt stänga av det. Och jag tror att det är därför, Lovisa, en av anledningarna till att jag älskar att vara så mycket i Santa Monica och alltid är ute där på boardwalken och går och springer och bara hänger och bara glor. Det är för att då har jag inte något distraktionsmedel. Jag går inte och glor i telefonen. Jag har inte någon musik på. Jag lyssnar inte på poddar, utan jag verkligen är helt påkopplad på vad som händer runt omkring. Och hör vad andra pratar om. Och börjar fantisera om det och tänker sig, jaha, undrar hur det här hänger ihop. Man får höra brottstycken av ett samtal och försöker liksom bilda sin uppfattning om vad det är, eller titta på människor och tänker, vad är deras historia och så här. Jag tror att min hjärna mår jättebra av det, så att jag ska verkligen försöka med det nu. Det ska bli min hemläxa, att jag ska vara lite mer närvarande och när det är möjligt lägga undan mobilen. Och det är inte heller farligt att sitta och tänka lite. Det är inte så tråkigt att bara sitta och tänka lite, eller hur?
Nej, och jag, vi har pratat om det här med att kunna visualisera till exempel framgång eller visualisera tuffa situationer. Att vänja hjärnan vid att spela upp scenen när man faktiskt klarar det som man vill klara av, oavsett om det är att hålla en presentation eller att kunna lyfta en tung vikt i knäböj. Men det handlar ju faktiskt om att utveckla sin fantasi och de kreativa sidor som man faktiskt har i sin hjärna, men som man kanske inte har... att man inte har tränat upp den förmågan att kunna fantisera. Men jag kommer faktiskt att tänka på en grej jag såg när jag slöskrollade igår på det här ämnet.
Ja.
Jag blev nyfiken, så nu har jag skrivit upp det här på min lista för saker som jag vill se. Det kanske är fler som har sett det här inslaget. En av dina och mina favoritskådespelare, Kate Winslet, Jessica.
Mm. Ja, hon är ju som toppen.
Hon är ju toppen. Och vi alla mötte ju henne i Titanic.
Mm.
Gud, hur många gånger såg man inte den på bio? Hon fick pris på BAFTA Awards häromdagen. Och jag hade helt missat den här serien då som hon fick pris för, som heter I Am Ruth.
Mm, den har inte jag heller sett.
Nej, och det har inte ens fladdrat förbi för mig. Men hon höll ett tacktal som gjorde att jag blev nyfiken på själva produktionen. Och då är det en serie där Kate Winslet då spelar mot sin riktiga dotter.
Åh, kul!
Ja, Mia Threapleton heter dottern. Hon är 22 år gammal. Och hennes, Kate Winslets då, tacktal, det var enormt emotionellt. Alltså, dottern började gråta bara de ropade upp att Kate skulle få det här priset. Kate hade skrivit, man märkte att hon var förberedd för att om hon kommer få priset så kommer hon inte kunna hålla ett spontant tal. Utan hon hade verkligen skrivit på dator sitt tal. För det handlar då om, och det var det här när jag då förstod vad I Am Ruth handlar om för känsliga ämnen. Men då handlar det om psykisk ohälsa kopplat till pressen från sociala medier. Och själva serien följer relationen då mellan mamman och dottern. Och liksom det är ett väldigt ansträngt förhållande. Och handlar dels om destruktiva budskap och mönster på sociala medier. Men också hur många unga som har vuxit upp med sociala medier, du och jag och väldigt många med oss, har ju ett liv före och efter sociala medier. Alltså vi har ju andra referensramar jämfört med den generation som har vuxit upp med sociala medier, som att det har alltid funnits för dem. Och psykisk ohälsa kopplat då till den här pressen som unga upplever kring sociala medier. Den här fenomenet att man fastnar i sociala medier, i scrollandet, och hur det då påverkar den psykiska hälsan till det sämre. Vi vet ju att sociala medier för väldigt många människor kan vara en förbättring av hälsan. Att det kan vara ett forum och en plattform där man mår bättre av att vara, kanske än av att vara in real life eller off keyboard, som det kanske ska kallas för. Men just därför de som hamnar i psykisk ohälsa på grund av sociala medier. Så den ska jag kolla på, I Am Ruth. Just det här med förhållandet mellan människor och sociala medier. Och det hänger ihop lite grann med att fastna i telefonen. Men det var ju intressant att det var ett slöskroll som ledde mig till BAFTA Awards och det här tacktalet.
Jo, men allt slöskroll är ju inte av ondo. Alltså det är klart att det, man kan ju liksom snubbla på bra grejer också och också lära sig saker, givetvis. Men det mesta slöskrollandet, alltså det måste bort, det måste bort. Jag väntar bara på motreaktionen. Det måste komma en motreaktion i samhället. Att nu måste snart andra också bara känna att vad fan håller vi på med? Vi kastar bort våra liv på det här. Jag vill inte ens tänka på hur många minuter av mitt liv som jag har tillbringat med min skärm. Alltså jag vill inte ens tänka på det. Om jag fick veta det så kanske jag skulle hoppa från Västerbron. Nej, men det känns verkligen fruktansvärt att bara tänka på det. Det känns som ett sånt jävla slöseri.
Kollar du på den nya säsongen av Robinson, Jessica?
Nej, jag gör inte det.
Det finns en kvinna där som jag gillar, Milla, eller Millan. Och hon, nu spoilar jag, men vad fasen, folk, jag hoppas att folk kollar medans det sänds. Men hon tillbringar väldigt mycket tid i gränslandet. Och hon har en grej och har visat sig vara världens stötteperson för alla människor som kommer till gränslandet och mår piss. Därför att de har blivit utsatta för social mobbing eller ja, på olika sätt blivit avvisade. Och då så säger hon hela tiden, en ny dag, en ny möjlighet. Och jag så här, hon har det hela tiden i sig. Och det tycker jag är så himla bra. Som till exempel det här med, jag hade en PT-klient som hade en riktigt pissig vinter. Och vi så här, sänkte alla krav, alla förväntningar på träning. Och sen så har jag som coach hela tiden tänkt så här, ja, men nu är det här är en ny dag för dig att komma igång med träningen igen. Det är en ny dag för dig att börja ta i när du tränar. Det är en ny dag för dig att börja planera din träning. Alltså varje dag är en ny möjlighet. Och jag tror att många människor, inklusive mig själv, även vi som är proffs på mindset och på struktur, på att lägga upp planer, duktiga på att coacha oss själva, kan glömma bort att varje dag är en ny möjlighet. Och det är ändå så här, det kan man också skriva upp då som en lapp. Så här, ny dag, ny möjlighet. Att inte behöva bära gårdagens förorättelser eller ja, olika typer av trauman från tidigare. Ny dag, ny möjlighet.
Det är faktiskt jättebra grej att tänka på. Nu måste vi runda av den här podden. Men jag kan ju bara berätta vad jag ska göra nu då i helgen. Först, det är ju lite långhelg nu, Kristi Himmelfärd. Jag ska ju som vanligt spela basketfestivalen. Jajamän, det ska bli kul i plus 40. Jag är supertaggad på det. Det kommer ni få höra om nästa vecka. Men jag ska också, och det här är jag taggad för, men nästan mest nervös. Alltså jag var så nervös att jag vaknade mitt i natten häromdagen och bara kände så här, att det sög till i magen för att jag var så nervös. För att jag har nämligen kvalat in till KM i hoppning på min ridklubb. Och jag är jätterädd, för det kommer att vara höga hinder. Och banbyggaren, som är en kompis till mig då, hon har sagt att hon kommer att maxa allt. Alltså hon kommer att bygga så högt som hon får bygga. Det kommer att vara svårt tekniskt. Det kommer att vara en vattenmatta med. Och jag är så nervös. Alltså jag är så nervös, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så att det blir en spännande tävlingshelg. Jag ska visualisera. Inte att jag då trillar av. Det ska jag försöka att undvika att visualisera.
Och jag ska åka till Metropolen Katrineholm. Det är träningsläger för hela mittregionen av Sveriges kanotister, 15 och 16 år gamla. Vi ska ha träningsläger, så jag ska bo på camping, jag ska köra följebåt, jag ska filma, jag ska sitta med megafonen, med timer, jag ska föreläsa för ungdomarna. Och det ska vara 20 grader varmt i Katrineholm, solkräm på, av med tröjan, jobba på brännan.
Kul, då har vi massa roligt att prata om nästa vecka. Tack för att ni lyssnar och ha nu en riktigt trevlig långhelg.
Puss och kram!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.